Hej och välkommen till Rödspetspodden. I veckans avsnitt gästas av Isak Arvidsson. Vi pratar bland annat om när Isak började med karting, som sen gick vidare till simracing och om framgångar där, samt om Isaks nya satsning Next Generation Cup, men också om framtidsplanerna och andra saker i Isaks liv. Avsnittet spelas in den 8 oktober. Trevlig lyssning! Idag så är jag i Uppsala hemma hos Isak Arvidsson. Hej Isak.
Hej.
Hej. Hur är läget?
Det är bra. Hur är du själv?
Det är bra tack. Det är bra. Hemma hos dig här då?
Mm.
Föräldrahemmet.
Exakt.
Mm. Du är uppvuxen här, förstod jag.
Jag har bott här nästan hela mitt liv.
Ja. Söndag är idag när vi spelar in. Vad har du gjort idag fram tills vi såg?
Jag har städat huset har jag.
Det är det du har gjort.
Ja. Det har jag gjort.
Inför att jag skulle komma eller?
Exakt.
Jag förstår. Jag tänkte lite snabba fakta innan vi sparkar igång allting.
Absolut.
Ålder?
Jag är 17 år gammal.
Utbildning får jag säga då?
Jag går tekniska gymnasiet här i Uppsala och går andra terminen.
Okej.
Okay. Ja.
Vad är tanken du vill bli eller ska bli?
Nej, men alltså mitt mål är väl egentligen att ha någon slags av ingenjörsutbildning i bakgrunden. Absolut, jag skulle vilja hålla på med motorsport på heltid, men att ha ingenjörsrollen i bakgrunden är alltid bra, ifall någonting går snett. Liksom.
Ja. Familj?
Jag är det äldsta barnet i familjen just nu. Min store syster, eller min halvstore syster, har flyttat bort, men vi är 6 stycken i familjen.
Okej, okay. Förutom motorintresset då kan man säga?
Ja, alltså jag håller på mycket med träning på fritiden och okay. Det är ju väldigt mycket att jag håller på med skolan. Liksom. Det är ju 7 timmar om dagen ändå.
Precis.
Så man sitter i ett klassrum och funderar på vad man ska göra på eftermiddagarna.
Ja, såklart. Ditt motorintresse eller bilintresse, vad jag ska kalla det, var kommer det ifrån?
Nej, men alltså det startade egentligen med att vi åkte ut till en banan här i Rörken, kartingbanan här i Rörken. Min pappa hade på med mycket RC-bilar. Och jag helt enkelt följde med honom några gånger och såg att det fanns en kartingbana.
Okay.
Och då frågade min pappa när jag var 6 år gammal ifall jag skulle vara intresserad att testa det här. Så då gjorde jag det helt enkelt. Då fick jag en kart när jag var 7 år gammal.
Okej.
Sen dess har jag varit fast i det.
Jag förstår. Men om man säger RC-bilar då, alltså det är ju radiostyrda bilar.
Exakt,
liksom.
Ja. Det är radiostyrda bilar. Det är...
Vad var det för bil du hade då?
Ja, vad fan var det för något? Så kanske man inte får säga. jag har ingen aning. Det var faktiskt, den gick på, jag vet att den hade typ i alla fall 5 hästkrafter eller något sånt där.
Mm.
Det gick i alla fall liksom 0-80 på lilla rakan som de hade. Jag kommer inte ihåg modeller eller så.
Nej, okej.
Tyvärr.
Hur länge höll du på med det innan det liksom gick vidare så att säga till karting?
Alltså jag höll på med det nästan ett år bara.
Okay.
Jag förstod liksom inte, när jag var 5 år gammal så förstod jag inte riktigt vad grejen var. Det var en hobby för min pappa från början som sen ledde mig vidare in till motorsporten.
Håller han fortfarande på med RC-bilar eller?
Han sålde den när jag skaffade kartan. Okay. Han har tyckt att det var roligare att mecka för mig kartingen istället. Så att vi löste våra lilla vardagsproblem på det sättet istället.
Så karting blev det sen då?
Det blev karting sen.
Men jag tänkte innan vi går vidare där. Du är ju som sagt bara 17 år. Inte haft några bilar. Men vad har du för drömbil?
Alltså det här är så svår fråga. För att ha en drömbil, jag skulle ju helst vilja ha en bil och köra på banan. Alltså jag skulle kunna säga att jag vill ha en Ferrari F12 och säga det nu. Men samtidigt så skulle jag vilja ta det i vardagen och åka runt med överallt. Så att en drömbil på banan är väl en 911 Porsche. Det hade varit GT3 då. Så att det hade varit en dröm att kunna få åka den runt Nordschleife.
Det förstår jag.
Det hade uppfyllt mina drömmar.
Ja, det förstår jag verkligen. Men då återgår vi till karting då. Då, vad var du då? Du var 6 år gammal då?
Jag fick karten när jag var 7 år gammal.
7 år gammal.
Intresset kom när jag var 6.
Okej. Okay. Så vad var det för kart du började med då?
Jag började med en blå kart. Det fanns faktiskt inget märke på den. Mm. Det var, jag tror att det nästan var ett hemmabygge.
Okay.
Det var liksom... Ja, det var en blå kart med dödskallar. Det var riktigt coolt att ha när man var 7 år gammal. Och började den lägsta klassen kadett i karting.
Ja.
Så att jag började helt enkelt med det. Debuterade när jag var 7 år gammal. Och sen så bara körde jag vidare.
Ja,
klättrade i klasserna.
När du då, så att säga, första tävlingen som du var med i, vad kommer du ihåg placering?
Alltså i karting så hade vi ju... har man ju bestämt att man inte får ge ut placeringar.
Okay.
Så att alla vann i princip. Man fick alltid stå högst upp på podiet.
Mm.
Det jag minns av första gången jag körde karting var det att... Eller en av de första gångerna jag körde karting var att jag åkte av banan ganska hårt.
Okay.
Jag började testa gränserna ganska tidigt.
Mm.
Sen var det så att jag hade en liten... längre lärningskurva än vad många andra hade kanske.
Okay.
Men jag var ofta 2 år yngre, 1 år yngre än de jag körde emot också. Jag började liksom i den absolut minsta åldern och kan börja köra karting i.
Okay.
Vi var kanske 2 andra i hela fältet som var i min ålder. Och de 2 som andra som var med, de låg oftast lite efter.
Okay.
Så att... första racet som jag tävlade på riktigt så vet jag att jag tror att vi var kanske ett startfält på 47 förare och jag kom i mål kanske i mitten av fältet någonstans, P20 okay. någonting, ja. Första året i mikro då. Debuterade där också. Samma sak där, liksom jag är 2-3 år yngre än de flesta andra runt omkring mig. Och har väldigt mycket mindre erfarenhet av de andra.
Så det är ju en bra placering ändå.
Absolut.
Med den lilla erfarenheten, man säger så, som du hade då i alla fall.
Ja, alltså ja. Man ser till det som hände året därefter när vi började satsa lite mer. Både som familj liksom i motorsporten och själv så ser man ju det att när jag var 9 år gammal där så började jag liksom kontinuerligt ta pallplats. Jag började vara där uppe och fightas mot dem.
Ja.
Det blev till och med några poles och lite sånt där. Så,
okay.
så att mitt andra år i mikro, när jag var 9 år gammal då, så då började det ta fart.
Ja. Om man säger bästa minnet under kartingkarriären då, vad skulle du säga det?
Alltså, det absolut bästa minnet jag har är väl egentligen när vi åkte ner. Det är egentligen både det bästa och det sämsta. Vi åkte ner till Gotland och körde en deltävling där i MKR, den medelsvenska karting championshipet då. Det som hände då är att jag kvalade på pole, hade varit snabbast under hela helgen. Men sen när vi kommer till finalen så berättar min morbror Johan stolt. Han säger till mig att Isak, du får inte titta bakåt på rakorna. Det kommer straffa dig.
Okay.
För att man, när man tittar bakåt så har man oftast problemet att man fokuserar mer på det som händer bakom en än det som händer framför en. Vilket gör att man oftast åker lite långsammare.
Okay.
Och det var ju generellt en sak som jag använde mig av, att jag var väldigt nervös när jag låg i ledningen. Men så jag ledde det racet. Men till slut så började jag ligga och blocka.
Okay.
Trots att jag låg kanske 5 billängder, kartlängder framför de andra. Bara för att jag ville inte titta bakåt.
Nej.
Jag följde min morbrors råd.
Hans råd liksom.
Exakt.
Ja, jag förstår.
Så att till slut så tappade jag min första plats. Och sen i näst sista kurvan så kommer Joel Granfors, en annan kartingförare som har lyckats ganska bra inom motorsport. Han kommer att dyka på mig näst sista kurvan, så jag blir en tredje plats.
Okay.
Men det är ändå, alltså, om jag tittar tillbaka på det så är det ändå ett ganska gott minne, för jag visste ju att jag var snabbast den tävlingen. Det var bara, allting gick inte vägen.
Nej, jag förstår. Din nervositet tog över lite grann där.
Exakt.
Ja, jag förstår. Hur länge har du hållit på med karting? För du gör ju annat idag så att säga, så vi kommer att prata mer om. Men hur länge höll du på från start till mål så att säga?
Jag höll väl på ungefär 6 år.
6 år, ja.
6-5 år. Det är lite definition på det. Jag körde ju några inhopp det sista året. Och det vi kommer att prata om senare kommer att förklara lite mer på varför det skedde.
Vad är du mest, eller om vi säger så här, vad har du lärt dig mest under din kartingkarriär så att säga?
Alltså det jag absolut lärt mig mest är att det är viktigt att lyssna på folk. Det är viktigt att ta in all information man får från folk. Alltså vill du bli bäst inom all motorsport eller oavsett sporten, så lär dig vara den som vet mest.
Det
är ju väldigt, väldigt viktigt. Och det är ju en sak som jag kanske idag ångrar lite grann, att jag inte la mer tid på att förstå hur allting fungerar.
Okay.
Jag håller mig väldigt mycket till att köra istället för att vara med när vi gjorde massa saker på kartan, förstå vad som hände med bi eller kartan och hur det liksom utvecklades beroende på ifall vi bytte drev, ifall vi bytte bakaxel, lite sådana saker.
Var det din pappa som skrev det enbart eller...?
Det var min pappa.
Det var pappa som skruvade.
Han skruvade mest. Jag hade min morfar som ibland var med och skruvade lite då och då. Men det var väldigt sällan.
Men du hade inget intresse alls, utan det var bara att köra som alltså, hjälpte för min del liksom.
Ja, det är klart jag hjälpte till. Men det var inte därför jag var på banan.
Nej, jag förstår.
Jag tyckte jag ville vara ute på banan så mycket som det bara gick. Jag ville bara köra.
Såklart. Sen är du, alltså när jag hållit på och träffat massa folk och så här, så har ju vissa sagt att men du borde träffa Isak. Okej. Han är en jävel rent och sagt på simracing. Hur kom du i kontakt med simracing?
Jag kom i kontakt med simracing mot slutet av min kartingkarriär. Började med att helt enkelt börja med simracing efter en olycka som skedde på skolgården när jag var 13 år gammal. Den olyckan gjorde så att jag helt enkelt fick avsluta min kartingkarriär och då fick jag spendera mycket tid hemma, vilket innebar att jag fick börja köra simracing som komplement liksom.
Just det.
Och det var ganska lätt, för att min pappa hade redan en simrig hemma. Han designade träriggar som han tyckte var han hade det som hobby liksom. Han tycker att det är kul att göra saker, tillverka saker. Så att vi hade en trärigg här med en T300 Trustmaster med en skärm, och jag satt och körde F1-spelen. Så att det var så allting började med simracing.
Vad var det som hände på skolgården?
Jag stod på en åkmadrass, gjorde jag. Och en av mina polare ryckte undan den madrassen som jag stod på. Så fallde jag rakt bak med huvudet mot isen. Det ledde till en hjärnskakning som jag har haft en diagnos på de senaste 4 åren. Eller 5 år, de 5 år efter. Så att egentligen så är det inte först nu idag, så är jag egentligen nästan helt återställd. Jag har inte gått i fulltid i skolan sen femman.
Det är så pass.
Från femman till åttan så gick jag inte fulltid i skolan. Jag hade ett väldigt dedikerat schema för mig, bara för att jag skulle liksom orka med. Det är mycket hjärntrötthet och mycket, mycket illamående och huvudvärk och sånt där. Vilket folk kanske inte... Jag menar, den hjärnskakning. Många tänker oftast att det är en vecka med lite huvudvärk. Man kanske kräks någon gång. Sen är det klart. Men livet kan vända snabbt.
Det kan ju det. Tyvärr, eller om man ska kalla det för någonting. Men då kan man säga att du liksom, då var du hemma mycket och då kunde du lägga mycket tid på simriggen så att säga och köra där då. Du har ju även liksom tävlat liksom i sig internationellt. Mm. Om jag förstått rätt. Kan du berätta mer om det?
Ja, alltså jag började ju som sagt att köra F1-spelen. Mm. Där jag spenderade väldigt mycket tid på att köra Time Attack som de har i F1-spelen.
Okay.
Eller Time Trial som de kallar det.
Mm.
Så då körde vi liksom, försökte man sätta den bästa tiden och lite sånt där. Sen märkte man att man började klättra i rankinglistorna på Time Trial. Man började ligga på topp 200, topp 150. Då insåg man ju det att man kanske ska börja köra lite League Racing. Alltså köra lite vanliga race.
Ja.
Så jag bestämde mig för att testa.
Mm.
Började i en svensk liga det första jag gjorde. Kallad Formula SV. Det var där allting började.
Okay.
Efter ett tag så fick jag tipset om att gå med i en internationell liga. Så jag började med att köra helt enkelt i en lite större liga, lite mer konkurrens. Och sen bara eskalerade det.
Ja.
Jag började helt enkelt att inse att det här kan ju vara kul att hålla på med mer än bara en hobby.
Just det.
Det är ju väldigt lärorikt att hålla på med motorsport, även fast det är simulator. Liksom.
Såklart.
Det är ju mycket bromsteknik, mycket... att lära sig all teknik som finns inom motorsporten. Det kan man ju lära sig i en simulator.
Ja.
Det svåra är att simulera G-krafter. Mm. Det är svårare att simulera liksom känslan när det släpper på riktigt.
Ja.
Det får ju liksom i ratten på simulatorn.
Mm.
Ja, nej. Sen nu på senaste åren, de senaste två åren så har jag kört ett spel som heter iRacing.
Okay.
Ett betydligt mycket större simulator, det är mer inriktat på att vara en simulator än att det ska vara ett spel. Och det är där många namn som Max Verstappen och Lando Norris, de sitter och tränar i en sån simulator på deras fritid.
Ja.
Så att det där allting började med att jag skulle börja köra lite större ligor, de absolut största. Just nu så kör jag en Formel 4-liga som är en av de största inne hela iRacing.
Ja.
Och det är ganska mycket hype runt omkring den ligan. Det är en som sagt stor liga.
Ja. I den liksom världen, hur stor är du om vi ser utanför Sverige?
Alltså, om man säger så här, när jag började köra F1-spelen så var jag på väg ganska mycket uppåt. Jag hade en peak där jag började ligga topp 20 i världen konstant. Okay. Tyvärr så började jag ha en liten dipp i min körning. Så att det började liksom... Jag tyckte inte att det var lika roligt att köra längre.
Okay.
Jag började spendera väldigt mycket tid att köra bara för att. Bara för att jag skulle vara så snabb som möjligt och inte tappa någonting. Vilket ofta leder till att man överkör bilen. Man gör saker som den inte egentligen vill.
Nej.
Så jag bestämde mig för att toppa ur Formel 1 spelet.
Mm.
Jag var som sagt en av de snabbare på det spelet.
Mm.
Jag var väldigt nära på att jag skulle liksom vara i de största, absolut största ligorna på Formel 1-spelet. Mm. Och är man det så har man väldigt goda chanser att vara med i de här ännu större e-sportteamen som finns.
Just det.
Så att alltså, jag gick ju under nicknamet Netski när jag körde
i Netski.
Exakt. Under de första tre åren av min simracing-karriär.
Okay.
Jag tror att det är ganska många som känner igen det namnet på F1-spelen fortfarande.
Mm.
Jag har ju kört ganska många ligor och ganska många av de största.
Ja. Var kommer namnet ifrån?
Namnet Netski kommer från min pappa som bara döpte sig till Netski på PlayStation.
Okay.
Ingen speciell anledning.
Nej.
Det var bara,
det är bara ett påhittat namn. Liksom. Okay.
Så att jag använde det alias på PlayStation.
Ja.
Det har följt med mig.
Mm.
Det var ju länge tanken att jag skulle använda det som mitt liksom huvudnamn, eller man ska säga, alltså som namnet jag framför liksom till till folk. Ja. Just det är liksom det i Netsky.
Ja.
Men ja, det ändrades ju också ganska snabbt.
Det var så, ja.
Det blev ju väldigt... Alltså, när man väl skulle börja bygga sitt egna varumärke så är det ju väldigt mycket att man vill bygga på sitt egna namn.
Ja, såklart.
Så att det blev den lösningen på situationen helt enkelt.
Vilken vinst är du mest stolt över inom simracing, skulle du säga?
Alltså den vinsten som jag är mest stolt över. Alltså jag körde en ganska en stor liga i Formel 3 länge.
Mm.
Formel 3 bilar för Apex Racing League. Och jag hade en streak där jag hade ungefär 12 vinster i rad.
Okej. Okay.
Vilket var rekord för liga. Så att men jag hade ett race där på Roda. Nej, förlåt, det var på Kota bara. Okay. Det var på Kota.
Okay.
Så jag och min teamet låg ett av två i det racet. Vi har dominerat hela säsongen. Vi har totalkrossat hela motståndet.
Det var så pass alltså.
Det var så pass. Vi slutade det mästerskapet 1-2-3. Vi var ju 3
kamrater.
Så att vi lyckades ta den titeln ganska lätt.
Grattis.
Ja, tack så mycket. I alla fall, det racet så låg jag i ledningen. Jag visste att jag hade en väldigt god pace. Ja. Så jag låg mest och tänkte över mina däck lite grann. Jag menar, det är ganska... Det är ändå 12 varv på en bana som tar 2 minuter. Så det är en någorlunda långt race.
Ja.
Sen så kommer vi in i första kurvan. Det är ju en ganska brant uppförsbacke där.
Mm.
Och bakändan på bilen var lättare.
Okej.
Jag tappar min ledning. Tappar 2 sekunder, 3 sekunder, 3,5 sekund. Det är ungefär 3 varv kvar.
Mm.
Och min team är alltså... Men när jag pratar om att jag är lite snabbare än någon, kanske just det racet, så pratar vi om 200 delar på ett varv.
Okay.
Det är den marginalen vi pratar om. Vi pratar inte om så mycket mer.
Nej.
Men jag visste om att han hade haft lite problem med överhettning av bilen. Eller som på däcken då. Så jag gav aldrig upp det racet. Jag fortsatte köra 3 varv kvar. Och så bestämde jag mig för att jag skulle vinna det här racet.
Mm.
Så på sista varvet så hann jag precis i kapp. Körde om honom i näst sista kurvan.
Mm.
Och gick och vann det i racet från 3,5 sekund.
Hur var den känslan när du då hade tappat först och sen så...
Alltså, jag var så jävla frustrerad på mig själv att jag hade tappat det från början. Jag är ganska kritisk mot mig själv att göra misstag.
Okay.
Jag vet ju att man lär sig mycket av sina misstag, men det är... Alltså, det är inte någonting som jag är bekväm med att göra.
Nej.
Inte för att jag inte vill visa att jag kan göra misstag, utan för att jag vill bevisa mot mig själv att jag inte kan göra misstag.
Mm.
Jag vill vara så felfri som möjligt.
Ja.
Och jag tror att det är både positivt och negativt. Jag menar, man säger ju ofta att man lär sig mest av sina misstag. Men ja, den känslan var ju, alltså det var ju alltid, det var ju... Man är nästan lite stolt över sig själv för att man ändå lyckats med det.
Såklart.
Tobias Olsson, min teammate där, han är ju en av de bättre simracingförarna i Sverige. Och jag blev ju väldigt imponerad, för vi hade ju ändå kört hela säsongen mot varandra. Jag vet ju att hade han fått chansen att vinna det där, så hade alla gjort allt. Men ja, han talade från honom.
Ja.
Som tur var.
Ja, precis. Och sen har du kommit in i någonting nytt också då, som heter Next Generation Cup.
Hej, Marcus här från Racebiz-podden. Ledsen om jag stör mitt i avsnittet. Men jag vill egentligen bara påminna dig om att du har inte missat att Racebiz-podden finns både på Instagram och på Facebook också. Gå med också så får du de senaste nyheterna. Du kan ju också supporta Racebiz-podden genom att köpa lite t-shirts. Gå in på Instagram eller på Facebook-sidan för mer information. Tack för din tid.
Det var ju egentligen att min morbror Johan, som också fungerar nästan lite som manager för mig, han har ju en väldigt bra kontakt med gamla polare liksom som har kört. Och då kände Johan helt enkelt Lestrup lite från början. Lestrup som håller i hela Next Gen Cup. Lestrup Racing Team. Så han förde dialogen lite med Lestrup och sa att jag var redo helt enkelt några månader tidigare. Sen så när vi skulle åka ner till första deltävlingen på Falkenberg så fick de, eller då ringde de in mig på måndag och sa att vi behöver en förare. Kan vi lösa det här? Och då helt enkelt så.
Och då hade du aldrig testkört liksom bilen in, en sån bil innan?
Jag har aldrig suttit i en bil innan.
Nej.
Jag har inte suttit i en bil överhuvudtaget. Jag åkte ner på torsdagen, fick göra föraranmälan, allt sånt här. Vanliga, en vanlig liksom racinghelg. Och sen helt enkelt så fick jag köra en 20 minuters träning och sen var det kval.
Otroligt.
Aldrig kört bil.
Nej.
20 minuters träning sen kval.
Ja.
Och det vill jag ändå påpeka också att alltså, vi har väldigt mycket hjälp i Next Gen med telemetri och lite sånt där. Så att de har ju liksom ett sätt att de delar ju upp all telemetri mellan alla förare.
Mm.
Så att vi får ju veta vad de snabbaste förarna gör mot vad de långsammaste förarna gör.
Ja.
Och det man kunde se på min data då första passen var ju det att jag var väldigt osäker på hur bilen skulle bete sig.
Okay.
Så att första kvalet jag någonsin gjorde, jag kvalade in, jag tror jag kvalade in näst sist i racet, första racet jag gjorde. Jag menar, ja, visst det kanske inte låter så bra, men jag hade ändå kapat 1,5 sekund mellan träningen och kvalet. Okay. Bara genom att titta på telemetri och bli lite mer bekväm.
Mm.
Ja, så att det var där allting började egentligen, Nexen.
Uh-huh.
De visste att de hade en förare som kunde hoppa in som reserv. Jag hade lite, jag hade ett helt okej första vecka liksom i Falkenberg. Första racerna liksom, jag klättrade i fältet. Jag visste att jag hade mer fart än vad jag kvalade in egentligen.
Ja.
Och bara det att jag måste skita självförtroendet och lite sådär. Det är ju väldigt lätt att övertänka saker.
Jag förstår
när man aldrig har kört någonting.
Ja, såklart.
Så det var så vi löste det.
Ja. När du kommer ner till Falkenberg och ska sätta den här bilen, känner du ändå att, även om du är osäker som du själv känner, känner du ändå att du hade koll på liksom, okej, nu ska jag ta det här liksom, eller känner du bara, nu kör jag bara och så får vi se hur det går?
Alltså jag gick ju och frågade ingenjörerna nästan hela tiden hur känslan på bromsen var.
Ja.
Det var absolut det viktigaste.
Mm.
Eftersom att de här bilarna inte har någon ABS.
Just det.
Vilket innebär ju att låser upp hjulen så kommer den gå rakt fram.
Mm.
Så att det var typ det jag frågade. Jag frågade hur högt är trycket på bromspedalen? Hur mycket måste jag trycka för att den ska liksom ta? Så att det var liksom det som jag frågade absolut mest.
Mm.
Och den informationen som jag behövde för att jag skulle känna mig bekväm.
Ja,
jag
förstår.
För att det är ju ändå det. Det är ju det som är läskigast med de här bilarna. Ändå framhjulsdrivna bilar är att det understyr.
Ja. Kan du berätta lite grann om den här, alltså den serien? Var det liksom, vad är tanken med den från början? För att jag, så som jag förstod den, jag hörde talas om den, det var att det var för ungdomar som verkligen ville in i liksom racing.
Mm.
Och det är ju lite miljötänk också bakom det, om jag förstått rätt, med elbilar och hela den här biten.
Exakt. Som namnet säger så är ju Next Gen. De försöker ju liksom få fram den nya generationen av, samtidigt som de inför den nya generationen av racing.
Mm.
Jag menar, vi håller ju på att gå mot ett samhälle som är väldigt mycket mer elektriskt.
Precis.
Det är ju väldigt mycket mer elbilar på vägarna. Mycket mer så.
Mm.
Och då försöker man framföra det på ett sätt att titta, det går att ha bra racing bara för att det är liksom, bilarna är så jämna.
Mm.
Vi behöver inte ha motorljudet för att få bilarna snabba.
Just.
Så att det är ju lite det som är konceptet. Alltså hitta juniorer som vill ta nästa steg i motorsporten. Och det är någonting som Nextin verkligen har lyckats med, tycker jag. Ja. Det är ändå, det är en lättkörd bil.
Mm.
Visst, det är ingen ABS, det är ingen traction control. Men det är liksom, gör ett misstag så är det inte kört när det väl åker av.
Ja, okay.
Det
går att rädda det.
Så det går att rädda det ganska ofta. Mm. Och den är ju väldigt, den jagar lite efter att man ska göra misstag.
Mm.
För att då får du ju verkligen testa gränserna.
Ja.
Vilket den här Mini Coopern är ju ganska liten. Mm. Ganska kompakt. Vilket gör ju att den är ju ganska bra att racea med. Ja, men det är som att köra en stor kart.
Ja, precis.
Mycket bakbroms.
Det är ett hjul i varje hörn verkligen. Liksom.
Exakt. Mm. Så att nej, alltså det här konceptet med NextGen, det är ju bara för ungdomar att ta sig vidare.
Om vi säger vilka andra kör du med, så att säga? Det är ju väldigt många som kör den, om man säger liksom kända namn.
Ja, alltså jag körde ju med Elias Adestam, han som vann serien. Mm. Han är ju en god gammal kartingmänniska som jag har kört mot, eller som jag inte har kört mot tyvärr i karting, men
okay.
Vi har hängt väldigt mycket under kartinghelgerna.
Mm.
Samma med Linus Granfors. Det är Joel Granfors som jag tävlade mycket med, hans bror. Sen är det en massa andra namn, alltså, folk som man har lärt känna bara för att man har hängt i motorsportkretsar.
Ja.
Jag menar, man har sett dem på kartingtävlingar, man har sett dem på olika event, man har sett dem på lite sådär. Så att det är mycket det som vi har lärt oss. Men sen är det jättemånga nya som jag har lärt känna mig. Och jag är sjukt tacksam att jag har lärt känna dem, för att de har ju varit otroligt trevliga. De har också gett en väldigt mycket erfarenhet runt omkring.
Ja. Det är inga hard feelings i depån, så att säga, mellan förare.
Nej, absolut inte. Nej. Och, alltså, visst, alltså, det kan gå lite snack hit och dit mellan vissa misstag som vissa förare gör och lite sådär. Okay. Men alltså, det är ju liksom, det är racing. Alltså, vi glömmer det till imorgon. Liksom. Det är den tankesättet. Liksom.
Det är ingen som är långsint
i
den kuppen, så att säga.
Det är väldigt dålig stil att ha det inom motorsporten. Då,
såklart.
Då alla race är olika. Mm. Alla situationer är olika.
Om vi säger favoritbana i verkligheten, om vi börjar där.
Om vi tittar på verkligheten. Alltså Gelleråsen var otroligt kul att köra i år.
Mm.
Det är ju den första liksom stora banan som jag någonsin... en av de största banorna som jag har kört. Liksom.
Okay.
Men när vi var nere i Orschersleben, nere i Tyskland. Mm. Det är också en otroligt rolig bana. Så jag skulle nog egentligen säga Tyskland och Orschersleben. Bara för att... Alltså, de har ju en helt annan kultur än det, liksom, med allting runt omkring.
Precis.
Det är väldigt mycket mer strukturerat. Sen tycker jag att de svenska banorna är otroligt kul.
Mm. Men då är det Gelleråsen som är...
Om det är de svenska banorna, så det är Gelleråsen
som gäller.
Det var ju... Den är väldigt mycket evolution i banan, och det går väldigt mycket upp och ner och mycket bankningar. Och sånt där. Så det är
precis. Om vi säger i simracing-världen då, vad är då för favoritbanor du har?
Oj, alltså jag har kört på så otroligt mycket banor i simracing. Alltså.
Ja.
Det är, vi pratar alltså kanske 400 stycken.
Mm, ja.
Olika varianter då, på samma bana finns det också.
Ja.
Jag tycker nog om Sandvort väldigt mycket. Det är en väldigt rolig bana. Den nya Sandvort.
Mm.
Den som har lite bankningar.
Okay.
Den tycker jag är ganska väldigt rolig att tävla med. Framförallt när jag körde F1-spelen, så tyckte jag väldigt mycket om det.
Härligt.
Samma med Ungern också.
Har du någon idol eller förebild inom motorsportvärlden som du har vuxit upp med eller ser upp till nu eller liknande?
Alltså jag har alltid idoliserat Sebastian Vettel. Han har alltid varit en stor idol för mig.
Ja.
Men eftersom att han har slutat nu så har det ju varit mer att man har ju fått titta lite vidare. Jag menar, det, om man inte säger Max Verstappen, om man tänker på simracing och lite sådär, den, så är väl honom man får säga i
dagsläget
att det är han.
Förstår det.
Jag menar, han är en av de första som började med att ta in simracing och visa att de här killarna kan också köra.
Just det. Jag tänker på den, för du har ju en jävligt fet simrigg som du visar uppe på ditt rum här. Kan du inte berätta vad det är för rigg för någon som har ögonkoll på det här med simracing? Jag har ju noll koll som sagt.
Ja, nej men alltså det är väl egentligen en av de bästa simriggarna du kan ha i dagsläget. Mm. En Simlab BTX, vilket är själva profilen på riggen. Det är allting grundar sig på.
Okay.
Sen är det Assetek, några av de bästa pedalerna som finns på marknaden. Simcube, samma där. Det är rattbasen då. Sen kör jag med en triple screen. Så jag kör tre skärmar som huvudskärmar. Och sen kör jag med en liten skärm där uppe.
Okay.
Bara för att ta lite extra information om racet och lite så.
Mm.
Så det är ju egentligen det som är min rigg. Sen kör jag på dator. Mm. Det är ju där liksom de flesta håller sig kring, för att det är där man kan simulera som bäst.
Okay.
Man får den bästa responsen på force feedback och sånt.
Mm. Om vi säger på att ett dygn, hur många timmar spenderar du i riggen egentligen?
Alltså, som sagt, jag går ju 7 timmar i skolan varje dag. Men jag skulle väl säga att det är genomsnittligt kanske 2 timmar om dagen, åtminstone 2 till 3 timmar om dagen.
Mm.
Det kanske inte låter så himla mycket, men om man tänker lite efter, alltså jag går 7 timmar i skolan. Mm. Och sen så kommer jag och måste åka iväg och träna.
Ja.
För allting som är utanför den virtuella världen.
Just det.
Jag menar, att säga att simracing, att du inte behöver vara vältränad för att köra simracing.
Mm.
Det har kanske lite andra anledningar än det har i verkligheten.
Ja.
Men det är ju mycket fokus.
Mm.
Mycket, mycket fokus. Och för mig så är det bästa sättet att hitta den fokusen är genom att träna.
Ja.
Så jag försöker att träna både fysiskt och mentalt väldigt mycket. Och mentalt är ju ganska lätt att träna i simracing. Ja. Det är egentligen bara att utsätta sig för väldigt mycket olika situationer.
Mm. Det är väl också mental utmattning när man har kört kanske 20 minuter.
Ja, absolut. Och det är liksom, alltså, vi försöker ju liksom, ett race är ju oftast uppbyggt på ungefär 40 minuter. Sen är det 15 minuters paus.
Mm.
20 minuter träning, 40 minuters race, 15 minuters paus.
Okay.
Så det hoppar väldigt mycket så där med en timme och sen en kvarts vila.
Okay.
Så jag skulle väl säga att det är, alltså 3 timmar, för mig är det tillräckligt för att jag ska kunna prestera på en duglig nivå.
Ja. Hur är du sen efter 3 timmar? Är du helt utkörd eller?
Alltså grejen är att simracing ger mig väldigt mycket energi.
Ja.
Jag tycker ju att de sista timmarna blir väldigt flamsiga. Alltså okay. Den sista timmen, alltså det blir ju bara, man kör bara för skojs skull.
Mm.
Och mitt mål med den sista timmen är inte att jag ska hitta det sista.
Okay.
Det är att jag ska hitta det här sättet att vara konsekvent på. Jag testar oftast mycket olika saker. Jag testar nya spår, testar nya sådana saker.
Mm.
Och det leder ju oftast till att jag, om jag är i en chatt med en polare, att jag kanske diskuterar med saker med honom under körningen, bara för att jag behöver inte fokusera så mycket på körningen.
Nej.
Alltså, desto mindre du fokuserar på att du kör, desto snabbare det går oftast.
Mm.
För att du försöker mindre.
Ja.
Det kommer ju oftast naturligt att du kör snabbt.
Mm.
Jag menar, skulle du fråga någon av de högsta formulettförarna, det är inte så att de sitter och tittar eller tänker på att nu måste jag ta den här kurvan rätt, måste ta den här kurvan rätt. Utan det kommer ju till dem naturligt.
Ja.
De har ju kört så otroligt mycket i sina dagar, så att de vet ju att det är så här man gör.
Mm.
Och oftast när man ser att folk gör misstag, det är att man övertänker kurvan eller just övertänker det. Hur den ska ta
sig an. Och då blir det konsekvenser av det liksom.
Exakt. Jag menar, de flesta upplåsningarna, testa gränser, då tänker du ju på att du ska testa gränsen.
Ja.
Det är ganska lätt att liksom se sambandet däremellan.
Jag tänker, du har ju varit med om mycket, du har tävlat mycket och sådär. Har du någon rolig story du kan dra från någon tävling eller liknande?
Ja, Johan som jag pratat om lite tidigare här är ju en person som har hängt med mig ganska mycket under kartingtiden också. Han hängde med till tävlingen på Gotland faktiskt. Det var ju han som sa till mig att jag inte får titta bakåt.
Just det. Det var på Gotland det alltså?
Det var på Gotland.
Ah, okej, det var då.
Exakt. Så jag helt enkelt körde den här helgen. Det var ju bara det att Johan på de sista två dagarna när vi var där så hade han 40 graders feber. Och låg med en filt i tältet när det var typ 28 grader ute.
Fy fan.
Och bara frossade liksom hela tiden. Så att det var väldigt intressant för honom att ändå vara med och supporta samtidigt som han hade 40 graders feber liksom, hängde på oss. Så att det var väl egentligen den. Det kanske inte var så roligt för honom. Nej. Men det var ganska kul det här i efterhand.
Ja, jag förstår det.
Tänka på
man kan garva åt det.
Exakt.
Idag. Ja, jag förstår. Om man säger framtiden, hur ser den ut? För du som sagt har gjort mycket och kommer göra mycket.
Ja, och det är ju målet att jag ska göra ännu mer. Mm. Jag jobbar väldigt mycket för nästa år. Mm. Det är mitt mål är att köra i verkligheten.
Ja.
Och komplettera det med simracing.
Mm.
Men om vi har lite delmål är ju att vinna några större mästerskap lite hit och dit inom simracing. Bygga sig själv ett lite större rykte inom den världen också. Mm. För jag vet att det kommer också ha väldigt stor påverkan på verkligheten också.
Just det.
I slutändan så hoppas jag att jag kommer nå till att köra kanske Le Mans en dag. Det är ganska långt fram i tiden, jag vet det. Men det är inte omöjligt. Jag är ganska inriktad på att det ska gå den vägen.
Just det.
På ett eller annat sätt. Nu är det några månader här som planeringen håller på att görs. Liksom, hur vi ska ta oss den vägen.
Ja.
Det är väldigt mycket planering, väldigt mycket kontakter.
Mm.
Hittar man detta. Bara för att man ska få ta sig den vägen man vill.
Ja. Jag tänker att alltså en racing-säsong är ju jävligt dyr.
Mm.
Sponsorer, är det någonting du jobbar med?
Just, det är ju det. Det är det enda sättet jag klarar mig.
Jag liksom.
Vi lägger inte ner några pengar överhuvudtaget i motorsporten längre.
Okay.
Vi som familj. Det är ju liksom... Det är ju det här jag jobbar på själv just nu. Jag menar, en säsong inom motorsport kanske kostar 1 miljon till 3 miljoner beroende på vad du kör för något.
Ja.
Det är inräknat med liksom åka på resor, kraschbudget och allt sånt där.
Ja.
Så att det är ju väldigt mycket jobb.
Vilka sponsorer jobbar du med?
Alltså jag jobbar ju med väldigt mycket med Simrace Sweden just nu.
Okay.
Det är ju mitt huvudsponsor just nu har jag jobbat med. Samma, jag kör ju för Simrace Sweden e-sport.
Just det.
Sen är det ju så att jag har ju jobbat väldigt mycket med enskilda sponsorer för enskilda race i år.
Ja.
Eftersom att jag gjorde 4 inhopp av 6 deltävlingar så har jag ju behövt, det har varit ganska korta tid, jag har haft ganska korta spann mellan när jag fått reda på vad jag ska köra och när jag fått reda på när jag måste få upp budgeten för att köra racet. Så jag har helt enkelt fått jobba med små pengar fast fler, om man säger. För att få ihop det.
Okej. 3 tips till föräldrar som har barn som vill börja med motorsport helt enkelt. Om det är karting eller motocross eller vad som helst. 3 tips. Vad skulle du säga det?
Alltså, tips 1 är väl att du måste verkligen veta att din unge vill hålla på med motorsport. Mm. De måste dedikera sig till motorsporten om det ska vara lönsamt för liksom både deras del och deras föräldrar. Tips 2 skulle jag väl säga är om du börjar med motorsporten, att inte börja spendera för mycket i början. Det är ju väldigt lätt att man överspenderar i början och sen inser man att det här kan vi inte hålla på med så mycket längre. använd de första åren som läroår.
Okay.
Mm. Använd tills barnet är på en sån nivå att de kan utmana om större titlar eller att de kan vara med på en väg mot större team.
Mm.
Och ett avslutande tips är se till så att det blir en familjegrej. Det är väldigt viktigt tycker jag. Det var ju själva grejen i slutet av min karriär i kartingen. Det var ju att familjen tyckte jag om att åka med. Mm. De tyckte ju att det var bekvämt att vara på en karting helg, för att det var ju liksom, det var, de kunde umgås med andra föräldrar, andra mammor och pappor sådär på kvällarna. Det blev en gemenskap.
Mm.
Så att försök att få med dina föräldrar till varje tävling, till varje träning.
Mm.
För att då blir det väldigt mycket mer involverat.
Såklart.
Och då uppskattar ju också vi som förare väldigt mycket mer att köra. Mm. Om det är så att man ser uppskattningen runt omkring en också.
Bra tips där tycker jag. Det tycker jag verkligen.
Ja, det är egentligen inte så mycket tips egentligen. Det handlar mer om mina egna förståelse liksom, på hur motorsporter fungerar.
Ja.
Och det som jag har lärt mig under de här 6 åren.
Just det. Jag har någonting jag kallar för 4 snabba.
Mm.
Motorljud eller stereoljud?
Motorljud.
Forza eller Gran Turismo?
Gran Turismo.
Elmotor eller förbränningsmotor?
Förbränningsmotor.
VR eller skärmar?
Skärmar.
Vad skulle du säga är din bästa respektive mindre egenskap när du kör på banan?
Ifall vi börjar med den bästa.
Mm.
Alltså jag är väldigt konsekvent i min körning. Jag kan köra en race-stint inom en tiondel på liksom 12 varv. Okay. På en bana.
Ja.
Jag kan göra saker om igen väldigt lätt.
Mm.
Vilket gynnar mig väldigt ofta i racen.
Mm.
För att hoppar tiderna mellan förarna väldigt mycket så tappar man oftast på det.
Just det.
Och den saken som jag är sämst på banan är väl egentligen att jag har väldigt förmåga att bli frustrerad.
Okay.
När saker inte går som jag vill.
Mm.
Jag har väldigt lätt att det är, när det väl går dåligt så går det ännu sämre.
Okay. Mm.
För att jag försöker för mycket. Mm. Det kommer liksom inte bara sådär, utan jag måste verkligen hitta något sätt, och då försöker jag bara för mycket och hitta det.
Ja.
Försöker hitta tiden på fel ställe.
Mm. Är det när du säger att du blir frustrerad, blir du liksom arg att du börjar liksom kasta grejer, eller är det mest att du inombords kokar liksom?
Alltså, jag vet inte om man ska förklara den känslan. Det är liksom, det känns bara som att man liksom knyter sin näve nästan.
Okay.
Alltså fast hela kroppen bara drar ihop sig.
Mm.
Det kan ju hända ute på banan, det kan hända i simriggen.
Ja.
Det är väldigt sällan att jag pratar liksom för mig själv i bilen, men i simracing kan det vara att man pratar, säger någonting liksom frustrerande till sig själv och liksom fokuserar, eller du måste klara den här kurvan, Isak, alltså sådär, bara för att du måste alltså säga till din hjärna att det är här du behöver fokusera, du behöver inte fokusera på de andra kurvorna, det är här.
Just det. Och du lever lite grann i nuet så att säga, inte om
exakt
50 eller 100 meter.
Exakt. Och det är ju väldigt lätt när man blir frustrerad att man tittar på någon som ligger framför.
Just det.
Vilket är ju väldigt problem.
Ja. Det förstår jag.
Det kan leda till att man överkör själv.
Ja. Finns det någonting du vill tipsa om som inte har med motorsport och hela den världen att göra?
Alltså, mitt största tips skulle vara att man aldrig ska ge upp på sin dröm. Jag har ändå hållit mig kvar med en krok inom motorsporten. Och jag har bevisat att trots att man har väldigt mycket motgångar så kan man ändå hålla sig kvar i dem. Nej men alltså, har du en dröm om att bli någonting, försök hålla dig till den.
Mm.
Se till att du håller dig till den helt enkelt. Jag menar, det kommer ha mycket motgångar och medgångar, men se till att ditt fokus är detsamma.
Mm. Bra där. Om man vill få kontakt med dig eller följa dig om vad du gör på banan och sådär, finns det på sociala medier?
Jag finns på sociala medier. Jag finns på Instagram där jag heter Isak_Arvidsson_Racing.
Mm.
Det är där jag håller på koll mest. Sen så har jag också en Facebook där vi heter Arvidsson Racing Team.
Okay.
Vilket är min gamla karting team.
Okay.
Eller karting. Ja, det är karting teamet som jag hade. Så det är där ni kan följa mig.
Ja. En sista fråga då. Vem skulle du vilja höra i podden?
Oj.
Om du fick välja fritt.
Nej, men alltså det hade varit kul ifall min morbror Johan Stolt hade varit.
Mm.
Han har ju väldigt mycket historier och väldigt mycket erfarenhet. Han har ju själv kört väldigt mycket racing.
Precis.
Och han är en av de grundarna till varför jag började köra simracing på hög nivå också. Så att Johan Stolt skulle vara kul.
Johan Stolt. Då får jag prata med Johan helt enkelt.
Det var det stil att göra.
Men du Isak, jättestort tack att jag fick komma och lyssna på dig.
Tack själv.
Ja, så får du ha det bra.
Hej då.
Hej då.